Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay. Podplay.
Välkomna till Mord mot mord.
Oj.
Säger Sigrid också.
Verkligen. Hon är verkligen i för kung och.
Hon är superhungrig tror jag. Hon väntar på att få fiskpinne till middag.
Vad känner hon för fiskpinne?
Hon älskar det.
Okej, så det är inte en ny situation med skärgårdsgrytan?
Nej.
Nej.
Vi har övergått till fast föda. Och det tycker hon mycket, mycket bättre om.
Precis som sin mamma.
Ja.
Du gillar ju inte heller soppa och gäng.
Jag gillar ju smoothies i för sig.
Jo, men vem gör inte? Alltså det är ju det är liksom inte... Det gör väl hon med?
Ja, det gör de. Ja. Ja. Helt rätt. Men Karin, vet du vad det har varit idag?
Nej.
Vårens första dag!
Det har verkligen det.
Nej, men... Alltså det var väl kanske det redan i för sig typ i fredags.
Jo, fast man räknar ju från första gången vi poddar ihop. Det är då våren kommer. Ja, 100%.
Alltså, jag är så lycklig med aprilsolen. Vilket jävla... Vad stark den är.
Alltså ingenting, få saker ska jag säga, ger en sån känsla av nu kommer det, livet.
Nej. Faktiskt.
Ja, vi ska berätta för dig att jag satt i morse, vi är på landet, och jag åt frukost utomhus i t-shirt i morse.
Ja, fan mysigt. Jag satt på en bänk i fredags när Sigrid sov i vagnen och alltså brände mig i ansiktet.
Nej, men Anna, SPF.
För jag vet, jag har SPF.
Okej, solhatt.
I know, baby.
Solhatt.
Mitt ansikte, min hud är very, very sensitive. Och jag satt alltså typ ute i en timma. Och typ, alltså brände mig var kanske det. Men lite svedd, du vet. Jag kände att solen hade tagit.
Men till och med det känns ju härligt i början. Och det förstår jag inte är en bra grej att säga. Men alltså, till och med det har ju någonting.
Alltså det kommer inte ihåg när man var yngre och man bara, men det blir brunt sen. När man var typ kräftröd och bara, nej det kommer aldrig bli brunt. Det kommer fjälla och sen så kommer det vara ännu vitare än vad det var innan.
Varför är det jag fortfarande? Fast min grej har alltid varit typ att så här, att jag bara, nej alltså jag är röd men det gör inte ont. Och då har jag alltid räknat det som att det inte är bränt.
Ja, jag fattar. Mm. Det är också kul att man alltid känner att man måste försvara sig.
Men man, extremt mycket.
Alltså när någon säger, oj vad du är bränt. Så bara, nej, alltså det är ingen fara. Nej, alltså jag kanske är lite röd, men det är ju inte ont.
Nej, men det är ju det för att det är så jävla pinsamt att man har så dåligt pigment.
Ja. Alltså det är ju, och varför skämmigt. Är det det? Man kan ju inte hjälpa det.
Nej, det är faktiskt insane. Alltså typ att Marcus, han tycker, det, han brukar ju tvinga mig att, för han har ju jättebra pigment. Vilket, varför har han det? Han är,
det är
så
lite otippat,
jävla
faktiskt.
Blond. Han får sådana, du vet, liksom, han har så långa solbrända ben efter typ en kvart liksom. Och när han tycker att det är så roligt när jag blir röd så att han har alltså att han tvingar mig att sjunga en låt som handlar om att jag av någon anledning är en krabba.
Inte kräfta.
Nej, utan krabba. Vilket jag tycker jag har också invänt mot det här, vill jag vara tydlig med. Men varje gång jag har bränt mig i alla fall. Så det är liksom alltså det jag försöker säga är att han eldar helt enkelt på den skämmiga känslan kring mitt dåliga pigment genom att peka på hur extremt dåligt pigment jag har och hur skämmigt det är.
Ja, men han kan gå och dra något gammalt över sig.
Verkligen, det är det han har gjort. Han är gift med mig.
Men alltså, jag tycker ändå det känns skönt när man insåg att man ska smörja in sig. Det var som en så här, och typ att man bara så här, ja, jag blir tyvärr, jag är tyvärr så här man, dålig i solen.
Och man måste lära sig att älska sig ändå, älska sig själv ändå.
Exakt. Mm.
Ja, där har det alltid varit tacksamt att komma från typ ett så indie-håll.
Ja, då, precis. Man ska inte, det passar sig inte.
Nej, man ska hälsosamma inte så man ska se ut ändå.
Nej.
Jag har aldrig ägt en bronzer, om man säger så.
Nej, jag fattar. Det har ju jag.
Så du borde ha joinat mitt glada
jag
gäng.
Borde ha det.
Mitt ledsna nej, gäng. ja, nej men det är ju vårens första dag. Äntligen det är det här. Jag gillar att du har blivit den som bestämmer det.
Ja, precis. Jag med. Alltså, hade någon sagt till mig för några år sedan att jag skulle vara den som bestämde när våren hade kommit.
För hela svenska folket.
Då hade jag sagt, bring it on. I'm ready.
Du har ju sjunkit upp sedan dess. Om exakt. Någon hade sagt det, ja, vill säga.
Verkligen.
Ja.
Ja, annars något nytt, något spännande. Vi kan ju... Vad kan vi säga för något spännande?
Alltså, vi brukar väl typ säga om vi har sett någonting. Har du något att tipsa om?
Började titta på den där skotten Bailey som du tipsade mig om på SVT Play igår. Jag har sett 2 avsnitt.
Vad känner du?
Jag tycker den känns mysig, liksom så lätt... lätt smält på något vis.
Japp, exakt.
Och det älskar man ju.
Ja, och att det finns så många, alltså kombinationen av det, att det är liksom en krimserie men som ändå är, den är inte alldeles för tung. Eller den är ju inte tung liksom, utan det är som nej. Brittisk kriminaldrama. Man vet vad det är och man gillar det typ. Men det är i kombination med att det finns typ 5 säsonger på SVT Play.
Det gillar man också.
Det ger mig ett sånt lugn.
Och ibland, för jag kollar ju på Brottet, den danska serien också.
Just det.
Ja, alltså danska är ju inte superlätt att förstå när det går snabbt. Alltså, och framförallt nu när jag inte är på jobbet. För förut liksom, tror jag att jag, och fast de danskarna på mitt jobb pratar nog liksom svensk-danska i och för sig. Men så att det är skönt att ha någonting som man också kan vara lite så här...
Det pågår.
Halv med i. Mm. Och man fattar ändå, för typ på Brottet ibland att jag bara, uff. Jag har missat en halvtimme och har ingen aning om vad som har hänt.
Jag fattar. Nej, ja, men verkligen. Jag håller helt med om att det är den typen av liksom, när man vill se en krimserie men man vill ändå ha ett liv med.
Exakt.
Scott & Bailey, SVT Play.
Har du sett något?
Jag och Sanna började här på landet igår och kolla på nya Netflix-serien The Serpent.
Mm, den skulle jag vilja se också.
Ja, du har ju gjort det i fallet.
Just det.
The Bikini Killer.
Just det.
Kommer du ihåg? Han...
Nej, typ inte. Alltså, men nu när du säger det så...
Det är ju seriemördaren Charles Sobhraj som mördar turister i liksom Thailand, Nepal, Indien och Malaysia. Och det är liksom... det är också det att det kallas för The Bikini Killer. Men han, det är ju för att han ofta liksom... hans första offer är typ... kvinnor som hittas på stränder ifall att typ bikini liksom. Men så bara sett första avsnittet har lite svårt att avgöra, det är alltså en dramaserie men liksom based on, har lite svårt än så länge att avgöra vad jag tycker. Det var väldigt långsamt
och typ, det kommer inte vara något för mig då.
Nej, men du vet, det är svårt när man liksom, för jag har ändå lite grundförståelse för att du har berättat om det för mig liksom, men att man ändå är så här. Vad händer nu? Och, nej, okej, jag vet inte vem. Och det hoppar väldigt mycket mellan ganska korta tidsskillnader. Att det är så här, 2 månader tidigare, 2 månader senare. Och sen så är det typ 4 månader. Alltså, det är liksom så här, det hoppar fram och tillbaka väldigt mycket på ett sätt som känns lite typ övertydligt nästan. Men samtidigt så vill jag typ se mer. Så känner jag.
Jag fattar, okej, spännande. För jag hatar ju typ när det är för långsamt. Alltså jag orkar ju inte det.
Nej.
Det är så här, okay, har jag inte blivit hooked första avsnittet, då får det vara typ.
Det var också, du vet, jag har bara sett ett avsnitt. Det kändes som att det var ganska långt. Alltså typ att det var sådana en timmes avsnitt typ.
Ja, gillar jag inte heller.
Och nej, finns en risk att det här inte är för dig. Men du kan testa. Och jag lovar att hålla dig uppdaterad och se vart jag landar någonstans också.
Ja, superbra.
Har vi något mer?
Inte vad jag vet, va?
Jag tror
ska vi bara det. Köra igång
det,
eller?
Det är lika bra, vi river av det. Anna
Karin Londré,
hur går det för dig med din internetshopping?
Du, det går så bra. Så nu har jag ytterligare en person att handla åt. Lilla Sigrid.
Då kanske det är extra viktigt för dig att använda dig av Refunder, eftersom Refunder ger dig pengar tillbaka när du köper saker på nätet.
Jag vet, det är så otroligt att det funkar så. Och du som Mord mot Mord-lyssnare, om du signar upp dig på refunder.se och blir medlem där och gör ett köp inom 2 veckor, så får du inte bara den återbäringen som du skulle få, utan du får dubbel återbäring.
Så dubbla pengar tillbaka.
Ja.
Och så glöm inte att ladda ner Refunder-knappen, så hjälper den dig att se var du kan få pengar tillbaka på dina internetköp.
Exakt.
Och så ses vi sen.
Det gör vi.
Ja, det är en jättesorglig historia som jag ska berätta idag, Anna. Jag vill bara
säga
det redan från början. Ja, okej. Okay. Så vi ska börja i... Det här är en dansk stad som alltså heter Hirtshals. Hirtshals. Du som är lite dansk, hur skulle du...
Hirtshals.
Gud, alla danskar, jag var på väg att säga vända sig i sin grav, men det gör de inte. De bara vänder sig om i panik.
Dåligt.
Ja, det var inte toppen. Du måste verkligen börja jobba igen med dina danska kollegor. Men det är i alla fall en liten hamnstad och badort på norra Jylland i Danmark då. Och du vet, alltså Skagen, liksom udden, halvan där, sticker ju ut mot, liksom, mot Sverigesidan. Och det här ligger typ där liksom... Ja, men typ där det är fester, där den udden där Skagen ligger fester. Där är vi liksom. Så det är långt norrut helt enkelt. Ligger typ 40 minuter med bil från Skagen. Och det är en liksom hamnstad. Det är mycket färjor från Norge som lägger till där. Men det är också typ en så här badort och verkar också ha lite så här fiskerinäring. Alltså klassisk kuststad helt enkelt. Mm. Och här föds då Louise Jensen den 19 mars 1971. Hennes mamma heter Annette och hennes pappa heter Paul. Och ett par år efter att de har fått Louise så får de också en son som de döper till Sören. Så det är liksom, det här är familjen, de här 4 personerna, och det är en så här stabil och nära familj. Louise verkar haft en väldigt så vanlig, som jag tänker mig, dansk uppväxt. Hon är väldigt omtyckt. Hon beskrivs som varm, så här, spontan och impulsiv, och att det gör henne väldigt rolig att vara med liksom. Hon är en person som folk vill vara med. Så beskriver hennes kompis Karina, som hon lär känna på spanska lektionerna i gymnasiet. Alltså hon beskriver det som att så här, hon får folk omkring sig att må bra.
Mm.
Och som sagt, de träffas alltså på gymnasiet, och då har Louise börjat så här intressera sig. Hon tycker om poesi, men hon är också väldigt inne på språk och är väldigt, väldigt duktig på språk. Så hon läser spanska, tyska, engelska utöver danska och har en fallenhet för det liksom. Och språkintresset och kunskaperna passar liksom bra ihop med hennes planer för vad hon ska göra efter skolan. För hon och Karina vill ut i världen och resa tillsammans liksom. Mm-hmm. Så de börjar jobba ihop pengar för att så här kunna realisera den här planen. Så Louise jobbar som servitris på ett hamburgerställe och Karina jobbar i en fabrik. Och sommaren 1992, så när Louise är 21 år gammal, så tar de ett jobb som... alltså, det här känns som ett... För mig känns det här som ett typiskt jobb man tar när man verkligen så här, nu jävlar, nu, det här kommer suga, men nu tjänar vi ihop pengar och sen så åker vi på en resa. Och det är att hon jobbar i en sån fiskfabrik.
Ah, fan. Alltså, jag hade faktiskt inte gjort det.
Men, nej.
Alltså, alla som åkte till Norge och rensade fisk för att tjäna pengar. Alltså, då hade jag hellre varit fattig och stannat hemma typ. Alltså, jag hade inte stått ut med fisklukten.
Nej,
jag hade hellre jobbat som väldigt mycket annat som kanske andra människor inte skulle göra.
Ja, nej, men jag tror att jag hade haft lättare för det. Eyes on the prize. Det vill säga min stora resa. Och nej, men de säger ju också typ, Karina säger typ att hon bara, det var verkligen ett fruktansvärt jobb typ. Man blev ju inte bra av med fisklukten. Så att du har ju helt rätt i din analys.
För fan,
men det gör de i alla fall, så att de liksom verkligen jobba så mycket som möjligt och samla ihop så mycket pengar som möjligt. Och sen ska de då börja sin stora resa. Och jag tänker att den här resan också är ganska liksom så här, men hänger ihop ganska mycket med hur man tänker då att eller känner jag ganska många personer som också har gjort, alltså att man typ jobbar på det sättet och sen så flyger man till Bangkok och där börjar man sin liksom långa resa.
Klassisk backpackingresa
då. Exakt, i Asien liksom. Det är verkligen det de ska göra, och Louise blir så här jätteförtjust i den thailändska kulturen och kommer också fortsätta liksom bli, när de kommer till andra länder så blir hon också väldigt förtjust i många andra asiatiska kulturer också liksom. Mm-hmm. Och de typ pratar ganska mycket, hon är så här intresserad av typ buddhism och sådär och är ganska andlig, jag tror att hon är religiös. Och hon och Carina typ diskuterar väldigt mycket, för Carina är liksom inte troende och de har så här mycket spirituella diskussioner under den här resan liksom. Och det här är verkligen så här, det här är verkligen high time för Louise. Alltså det är så här, att typ vara runt och resa i massa olika asiatiska länder med sin bästa vän är det.
Och det här är då typ alltså 1990
typ? 93 typ. Mm. Jag vet inte riktigt hur länge de är ute och reser, men alltså jag tror att det verkligen är ett bra tag. Alltså det är så pass länge att Louise hinner typ ha, när de är i Indonesien så har hon typ en pojkvän ett tag. Så att de verkar som att de stannar ganska länge på liksom ställen också och inte bara så här dra vidare typ. Nej. Men till slut då så är det dags att avsluta resan och Carina åker typ till, hon åker till New York och jobbar på någon skola där ett tag. Det verkar som att Louise återvänder hem då till Danmark och där liksom så här funderar på vad hon ska göra härnäst och landar då i följande. Hon ska säsonga som reseledare. Mm-hmm. Också ändå superklassiskt att man är så här, jag vill resa mer. Nu, hur kan jag göra det i jobbet? Typ. Så att hon får jobb på Star Tours eller fritidsresor. Alltså det verkar vara samma koncern liksom. Mm. Och ska då ha hand om danska charterresenärer på semester i Ayia Napa, Cypern. Vad har du för relation?
Det känns så sjukt stökigt. Alltså
extremt.
Det krökiga danskar i Ayia Napa.
Och alltså Ayia Napa skulle jag ändå säga. Alltså,
jag,
det här
varit
är då...
en sån, jag har aldrig varit en sån riktig festsemesterort. Men jag kan tänka mig hur det är ändå. För att jag typ har sett...
Ibiza uncensored.
Exakt.
Japp, verkligen. Nej, men exakt. Och typ att det här är så här... det här är ju... För det här är ju 94 liksom, 93-94. Men även när jag typ var så här på högstadiet och typ folk några år äldre skulle åka på så här studentresor, det var ingen som gjorde det på Schillerska som jag gick på, men de jag kände som typ gick i Lerum, de åkte ju på studentresor till Ayia Napa. Alltså det är ju verkligen för att det är så jävla stökigt. Mm. Alltså det känns som att det ibland är liksom festgaste man kan komma på.
Och det är väl där de har, det är väl där bland annat de gör typ såna sjuka grejer, de så dyker från balkongen ner i hotellpool och sånt.
Nej.
Alltså vet.
Nej men alltså verkligen så utpräglat fest. Tydligen är det så att de försöker liksom relauncha lite grann och bli, skulle jag säga, kanske lite mer som du vet the classy parts of Ibiza. Så sen 2013 har de typ gått ut med att de ska så här, nu vill vi vara...
Men Ayia Napa är väl inte på Ibiza?
Nej. Alltså jag menar, jag jämförde med Ibiza Uncensored som vi pratade om innan.
Okej, du menar att det liksom ska vara mer så bohemian luxury?
Typ. Ja, men exakt, att det ska vara lite så här kvalitet. Det ska fortfarande vara väldigt mycket nattliv, men att det ska vara lite mer som Mykonos, om du fattar. Den känslan. Jag vet inte hur det går med den satsningen. Jag bara läste det.
Jag tror
att det
aldrig
var intressant.
De kommer inte kunna tvätta bort det där.
Det kommer vara svårt.
Jag tror tyvärr inte det.
Nej, det kommer vara riktigt svårt. Men hon kommer då i alla fall dit i februari 94 och flyttar in i ett så här lägenhetskomplex där hon bor tillsammans med andra guider som jobbar för samma researrangör med samma jobb. Och det hon ska göra är, du vet, klassisk charterreseledare. Hämta folk på flygplatsen, släppa av dem på hotellet, leda turer, alltså allt det där liksom. Och hon bor så här, jobbar med som sagt massa andra guider från typ alla skandinaviska länder, och hon blir också väldigt omtyckt. Hon är så här rolig och varm. Hon är som sagt att hon är så impulsiv och hittar på spännande grejer som man kan liksom hänga på med, eller hänga på helt enkelt. Och Hon upplevs samtidigt typ ganska så här, men typ lite oskyldig. Alltså, eller hon tänker typ gott om folk, helt enkelt. Och berättar gärna så här om sina resor och typ att hon längtar efter att resa mer. För Ayia Napa är ju liksom inte riktigt hennes grej. Alltså hon vill ju resa, men hon vill ju göra den typen av resor som hon har gjort med Carina mer liksom. Och hon skriver också ett brev till Carina strax efter att hon har kommit dit att så här, ja, men det är okej liksom, och jag har typ kul med de andra guiderna, men så här, jag längtar efter att vi ska kunna resa mer. Hon bara, jag vill åka till Japan och typ
hon vill
jobba
upptäcka
där. Hon vill uppleva verkligen så där. Och det känns som att även om hon säkert gillar att typ festa, så är inte det enda hon vill göra liksom. Men det är liksom det är inte så att hon vantrivs på något sätt. Det är ingen panik. Och Carina kommer att hälsa på henne i maj. Och då har Louise träffat en kille. Och han heter Michalis Vasiliades. Och han är alltså från Cypern. Och jobbar på en bar i närheten av det här lägenhetskomplexet där Louise och hennes kollegor bor. Och de blir liksom ihop och verkar ha det väldigt bra tillsammans. Och när Louises föräldrar kommer att hälsa på under sommaren 94, så träffar de honom och Louises kollegor typ. Och ja, men du vet att allting verkar toppen liksom. Och planen är ju att, så här, det här är uppenbarligen ett säsongsjobb. Så planen är att vara där från då februari till oktober. Och då tänker jag väl att hon så här, vill ut och resa igen helt enkelt. Och det är bara typ en knapp månad kvar av hennes liksom vistelse i Ayia Napa när vi börjar den jättehemska delen av våran berättelse. För den 12 september 1994 är som det är en helt vanlig dag för Louise. Det är en måndag, hon har varit på flygplatsen och mött en ny grupp danska turister. Och på kvällen så ska hon och Michalis ut. Och de så här, har väl någon typ date planerad liksom. Men han jobbar sent och är dessutom sen. Så hon är lite så här irriterad typ. När han, alltså hon är så här, om inte han kommer snart, då går jag typ ut själv. För jag orkar inte vänta mer på honom. Men till slut så kommer han då strax innan midnatt. Och vad de gör efter det vet jag inte riktigt. Men det kommer liksom inte hinna vara en särskilt lång kväll innan allt liksom går åt helvete typ. För klockan är bara 12:15 när de stannar på en bensinmack strax utanför Ayia Napa för att tanka. Och det är en så här obemannad bensinmack, men de är inte ensamma på den här bensinstationen, utan där finns en bil. Det är, alltså jag vet inte om man säger mini moke.
Ingen aning.
Nej, alltså du vet, en sån liten, det är som en sån liten jeep som liksom inte har en kaross, förstår du vad jag menar, utan det är liksom bara,
ja, det är bara som en där
strandbil typ.
Ja, alltså en buggy.
Exakt.
Buggy.
Precis en sån är det. Och i den här bilen sitter då tre män, och Michalis och Louise upplever liksom att så här, fan, de är lite konstiga typ. De stirrar så himla mycket på oss. Det känns obehagligt liksom. Men männen så här, de lämnar bensinstationen innan paret och kör iväg åt samma håll som Louise och Michalis också ska då. Så att de bara, det var väl ingen, de var väl lite konstiga, men det är inte mer med det liksom. Och strax efteråt, alltså när de har tankat, så kör de ut och sen så kör de om den här liksom lilla bilen då med de här tre männen. Och det är inga konstigheter med det, förrän då bilen plötsligt liksom kör upp bredvid dem. Så de har så här gasat förbi dem, och sen så plötsligt är de ändå bredvid dem och prejar av dem från vägen. Och både Louise och Michalis liksom faller av motorcykeln då. Sa jag att de åkte på en motorcykel?
Nej.
Jag gjorde inte det, va?
Nej.
Men gud vad sjukt.
Men okej, då fattar jag. Då,
de åker motorcykel, ja exakt, förlåt. Jag insåg att det kändes som att jag inte hade tagit ordet motorcykel i min mun. Ja, nej, de åker motorcykel. Okay. Han hämtar upp henne på sin motorcykel,
på
de
sin
tankar,
båge.
Exakt. Och nu har de då blivit prejade av vägen, av den här lilla konstiga beachbuggy-bilen. Och de faller av liksom, mot cykeln. Men verkar må ganska bra rent fysiskt. Liksom. Och Louise typ kollar upp och så ser att bilen stannar och backar tillbaka mot dem. Och då säger hon att hon bara, ah, okej, okay, men vad bra typ att de kommer tillbaka för att be om ursäkt. Liksom.
Mm-hmm.
Men det är då inte vad de har tänkt att göra. Utan istället så går de ur bilen, de här tre männen. Och en av dem har en spade. Och han går fram till Louise och slår henne i huvudet med spaden.
Fy.
Så Michaelis kommer på fötter och liksom rusar in i så här ett buskage som är liksom vid sidan av vägen. Och männen typ kommer efter honom först, men hittar honom inte. Utan han får istället så här från sitt typ gömställe, ser han hur de så här bär en skrikande Louise mot sin bil.
Men gud, vilken panikkänsla.
Ja, jag vet. Nej, det är så jävla synd om honom. Och att hon typ ropar på honom, men han kan inte göra någonting. Liksom. Och sen så liksom slänger de in henne i bilen och kör iväg.
Fan.
Och Michaelis tar då direkt kontakt med polisen och de agerar väldigt, väldigt snabbt. De sätter upp en vägspärr och börjar liksom stanna bilar. Och han har då också kunnat ge dem registreringsnumret på bilen. Så han har tagit det liksom. Mm. Så han känns verkligen som att så här, alltså,
han har gjort allt rätt.
Han kunde verkligen inte göra mer liksom. Och det dröjer bara en lite dryg timme efter att Louise liksom har kidnappats, så stannas också den här bilen och i bilen sitter då de här tre männen och de har alla blodfläckar på sina kläder.
Nej.
Och Louise är inte med dem.
Alltså, en timme efter bara.
Ja, det är så jävla kort tid.
Mm.
Och det är liksom en typ 45 minuter efter att han har plockat upp henne, så alltså, det är ett extremt litet liksom tidsspann typ. Så de grips då direkt eller liksom tas till förvar i alla fall. Och de här tre männen, den första heter Alan Ford. Han är född 1968 i Sutton Coldfield i Birmingham. Den andra heter Justin Fowler och är född samma år men i Constantine i Cornwall. Och den tredje heter Jeffrey Parnell. Han är född 71 i Tiverdale, Birmingham. Så de är alltså britter allihopa.
Okay.
Men de är inte i Cypern på semester. Utan de är alla medlemmar i The First Battalion of the Royal Green Jackets. Så de är alltså militärer. Och de är stationerade på Cypern. För att den brittiska militären har då kvar två baser liksom på Cypern. Mm-hmm. Som är som typ deras landområden.
Okay.
Och totalt finns det lite drygt 3500 soldater och annan typ militärpersonal i de då brittiskstyrda områdena som de här baserna är. Liksom.
Mm.
Och det har kommit så här en hel del rapporter och kommer också en hel del efter det här om att alltså alkoholmissbruk och liksom väldigt hårt festande och inte så himla bra leverna är ganska utbrett bland soldaterna på de här baserna. Man pratar om, inom militären så pratar man om sunshine postings. Och att Cypern är liksom som ett, ja men det blir väl som ett litet så semester fast inte, att det är ganska nice typ att vara där. Och de här tre har liksom verkligen festat den här kvällen. De har varit på baren Jasmin i Ayia Napa och där har de druckit som vanligt, det vill säga jättemycket. Och de liksom pratar, alltså de här är tre personer som verkligen super på. Och sen har de då tagit sin bil och prejat Louise och Michaelis av vägen och kidnappat Louise.
Fy fan.
Och dagarna efter gripandet så berättar alla då, alla de här tre männen, olika versioner av samma historia. De säger att de har bestämt sig för att, citat, hitta en kvinna.
Okay.
Sen har de då sett Louise på bensinstationen och väl helt enkelt då bestämt sig för henne. Och efter att de har fått in henne i bilen så har de kört till typ en så här avlägsen väg vid typ ett halvfärdigt hus liksom. Och där har de då våldtagit henne, misshandlat henne till döds och sen begravt henne.
Oh, fan.
Och det här gör mig rasande. De minns inte var de har begravt henne, säger de. Så det kommer ta flera dagar innan en man som jag tror är, om han är liksom, om han jobbar på det här bygget eller om han är någon slags lantbrukare, men innan han liksom råkar hitta Louise kropp. Liksom.
Mm-hmm.
Och då har Annette och Paul redan hunnit ta sig till Ayia Napa för att det har liksom tagit ett par dagar som sagt. Men de får inte identifiera sin dotter eftersom kombinationen av den grova misshandel hon har utsatts för och liksom de extrema väderförhållanden som har varit under tiden sen hon mördades har gjort att liksom kroppen inte... Polisen vill inte att hennes föräldrar ska se henne, helt enkelt. Utan istället så identifieras hon med hjälp av sina smycken, typ. Det är så sorgligt.
Usch, vad hemskt. Det är så fruktansvärt.
Ja, jag vet. Det är verkligen, som sagt, ett jättesorgligt fall det här. Och det blir ju liksom jättestora nyheter, det här mordet. Inte minst då i Storbritannien. Och där hamnar förstås då allt fokus på liksom förövarna. Och Louise blir typ så här... Ja, men du vet, en blond bild som typ används i artiklarna. Och alltså hon har typ inget utrymme alls. Männen beskrivs då som så här, en skam för sitt land. Och du vet så här, att de är liksom i ett främmande land och ska representera Storbritannien. Och då gör det här liksom. Och det blir också, alltså kritiken mot de här brittiska militärbaserna höjs ju, eller ökar ju på Cypern också. Alltså det har gått ganska många år, eller gått väldigt många år sedan liksom Cypern blev självständigt från Storbritannien, men att de här baserna är kvar liksom, och typ varför är de det liksom. Rättegången inleds först 1996, och då får man bland annat höra att samtliga män har liksom ett förflutet av att vara våldsamma, helt enkelt. Alan Ford har hotat sin exfru med rakblad och skruvmejsel. Och varit typ så här, om du någonsin skulle typ lämna mig eller om någon skulle göra något skit mot mig, då vet du vad du kan förvänta dig. Typ. Men han har heller inga problem att själv förstås var otrogen och typ visa upp det för henne.
Det är ju två helt separata grejer.
Nej, självklart. Verkligen. Mm. Också typ för att man bara, den här typen av män, det är inte som att det handlar om kärlek för dem, utan det handlar ju bara fan om kontroll liksom.
Han
har också gripits för att han har misshandlat en turist med ett ölglas bara en månad tidigare. Jeffrey Purnell hade anklagats för att ha attackerat en kvinna under tiden han var stationerad på Falklandsöarna. Det hade nog inte, eller det hade ingen av dem har dömts för någonting, men det har ändå liksom funnits anklagelser. Och Justin Fowler ansågs, alltså han hade typ av så här dåligt rykte. Han var en dålig soldat som alltid hamnade i slagsmål. Typ så, alltså du vet, a troublemaker liksom. Och de är också liksom så här välkända på barerna i Ayia Napa. Och det verkar som att, eller de berättar, de erkänner ju då att de har varit delaktiga, alltså de har varit på plats under den här kvällen, men skyller då på varandra när det kommer till frågan om vem som utdelade det sista dödliga slaget. Och,
men alla erkänner att de har våldtagit henne och sådär?
Alltså, det är lite oklart om de har alla gjort det eller om de har, du vet, det är också typ, alltså jag tycker att det är... alltså att typ media ibland lyfter fram bara så här, they tried to... det är lite grann så där liksom, men ja, de har ju, alltså de har ju varit med liksom alla tre, och Mikalis har ju också sett dem liksom.
Ja.
Men det de säger är ju delvis då att så här, men som sagt, de skyller på
spelar varandra. Det någon roll egentligen? Ja, det gör det väl rent så säkert juridiskt vem som gav the final.
Alltså det verkar som det i alla fall liksom, och typ att det är så här, men vem har varit drivande? Du vet, det är såna frågor där man liksom där man skyller på varandra, och sen så pratar de ju också då att de är om att de är så himla, himla fulla. Och att det också, du vet, gör då att de inte är ansvariga på samma sätt.
Nej.
Alltså man bara, vet du vad, jag har fan varit rätt jävla full också. Aldrig i mitt liv har det här
fallit
mig.
Man är ganska medveten ändå om vad man gör, liksom, när det väl kommer till kritan.
Ja, alltså det är ju konstigt att bara vissa personer gör sånt här på fyllan, helt enkelt. Men så att de påstår sig då vara icke-skyldiga i alla fall. Men den 27 mars så döms alla tre till livstidsfängelse för kidnappning, våldtäkt, och då så döms de för dråp. Och det tror jag har att göra med att det är typ inte, jag vet inte om det är ju då att de inte kan slutligt bevisa vem av dem som faktiskt har mördat henne, eller om det är för att de faktiskt
var sådana impulsgrejer. Typ.
Exakt. Och två år senare så sänks också straffet till 25 års fängelse på grund av att de anses ha varit för fulla för att kunna planera ett mord.
Okay.
Så att deras liksom fylla ses som en förmildrande omständighet helt enkelt. Men redan 2006, alltså efter bara 12 år, så släpps alla tre på grund av gott uppförande.
Mm.
Och för Louise familj så är det ju liksom en fruktansvärd kränkning. Och de kan göra typ allting de kan för att stoppa det här frigivandet. Så att de får med sig den danska ambassadören på Cypern, justitieministern och Anders Fogh Rasmussen som är Danmarks statsminister när det här händer. Alla liksom så här engagerar sig i fallet och skriver brev. Familjen kontaktar också Cyperns premiärminister men får till svaret typ att så här, jag kan inte göra någonting eller vi kan inte göra någonting. Mm. Och till The Guardian så säger Paul Jensen, alltså Louise pappa, så här: det är absurt att du kan friges på grund av gott uppförande när ditt brott är så grovt. Det är kränkande både för Louise minne och oss som föräldrar. Och sen, senare i samma intervju så fortsätter han: jag kan inte förstå varför de friges i förtid och jag tror inte att det är meningen att jag ska förstå det. För om jag hade kunnat förstå hade jag inte varit en normal människa.
Mm.
Så i augusti 2006 så har alla släppts från fängelset och är tillbaka i Storbritannien.
Shit.
Och ett resultat av alltså av det här mordet är att brittiska soldater inte längre får befinna sig i liksom festområdet där i Napa. Det är liksom förbjudet för dem. Alltså det verkar komma som att det kommer från militärens håll. Liksom. Mm. Jag vet inte om den regeln fortfarande är in place eller hur det ser ut med militärer.
Men alltså,
nu liksom. Vad säger du?
Rent rimligt så borde de väl, alltså det är klart att de inte alltid är i tjänst, men det känns ju som helt omdömeslöst att åka och liksom supa sig redlös när man liksom är...
Ja. Nej, jag vet.
Alltså jag tänker typ oavsett vad man jobbar med så är det typ så här: okej, nu kliver jag av mitt pass. Men det är ju inte så att man liksom, jag har ju liksom, då går ju, det är omdömeslöst av alla människor att typ supa sig redlöst fulla i en annan miljö på typ jobbtid.
Ja.
Är det ju ändå, även om man är ledig.
Ja, alltså menar? Det är typ som att man är på en lång jävla jobbresa liksom.
Exakt.
Nej, och grejen är typ att det finns ganska många det finns många rapporter om brittiska soldater som beter sig väldigt dåligt. Liksom. Så de får ju bara sämre och sämre rykte i liksom, det här området helt enkelt. Så att, så att det, och jag tror att det är så här, den här regeln till en början kommer från att, så här, att militären själva är så här, det kommer inte se bra ut. Att typ medan den här rättegången pågår eller medan den här utredningen pågår så är vi liksom ute och typ roar oss i Ayia Napa. Så att jag vet om att den här regeln fanns kvar 2008. Efter det så vet jag liksom inte hur det ser ut. Men den är en direkt följd av mordet på Louise. Liksom.
Mm-hmm.
Och som sagt, jag vet inte hur det ligger till med militärer där överhuvudtaget just nu. Utan 2008 är senaste som jag läst. Liksom. Och när Louise mördades så bar hon ett halsband med ett kors som hon hade fått av sin pappa. Och hennes bror Sören säger så här eller han lovar att så fort de har fått tillbaka det från polisen så tänker han aldrig ta av sig det. Och 2006, strax efter att gärningsmännen friges, så bär han det halsbandet när han gifter sig. Så att han liksom har med sig en liten bit av sin syster in i det livet. Liksom. Så det var mordet på Louise Jensen. En fruktansvärd historia.
Väldigt sorgligt.
Det är så jävla sorgligt. Mm. Och de verkar vara så himla, eller man känner så starkt med den här familjen typ. Det verkar som att hennes pappa liksom typ lite grann tog sig an hennes kille också. Alltså du vet att han var alltid, de var väldigt, väldigt tydliga med honom.
Att det inte var hans fel.
Att det inte var hans fel. Att de liksom så här,
fast att fatta hans ångest efter det där.
Nej, jag vet. Det är så jävla hemskt. Och samtidigt som att så här, de var tre personer uppenbarligen med sånt jävla liksom...
Ja, nej. Han hade ju inte någon chans liksom. Nej. Men man men skulle ju alltid ändå...
Och jag har då en huvudsaklig källa för det här. Och det är en independent artikel av journalisten Robert Robert Fisk, eller Robert Fisk. Den heter i alla fall, eller har rubriken Murder of an Innocent. Och där är typ nästan all info om så här, vem Louise var och typ hennes bakgrund och du vet, hennes vänners relation till henne kommer därifrån liksom. Mm. Och sen har jag läst en artikel från Cyprus Mail av Michelle Cambas. Den heter bara Murder Confessions. En Guardian-artikel som gjorts av Audrey Gillian. Den är skriven i samband med frigivningen och den här rubriken. Parents vent fury at early release of daughter's killers. En annan independent artikel av Rebecca Fowler. Soldiers guilty of horrific murder. Och en BBC-artikel som handlar om just den här kritiken och typ problemen med brittiska soldaters beteende i Ayia Napa. Den är skriven av Victoria Bone och har rubriken Dark Clouds Over Sunshine Postings.
Mm-hmm.
Där var det.
Mm, tack snälla, det var fruktansvärt.
Det är ju det här som vi alltid säger, just när livet ska hända och livet händer så där mitt i.
Mm.
Oh, det gör så jävla ont i hjärtat.
Det är verkligen hemskt.
Ja.
Toni Bertolette föddes 1952 i Mississippi. Hon växte upp med sina föräldrar Bob och Yvonne och hon hade två bröder. En hette Barry, jag vet inte vad den andra heter. Och familjen har det gott ställt. Bob har tjänat typ en mindre eller större förmögenhet efter att han har köpt mark som skulle visa sig vara mark med massvis av olja under.
Oj, oj, oj.
Så de var täta.
Riktiga pengar.
Ja, alltså fan vilken jävla flax att bara, jag köper den här skruttmarken och sen bara, we got oil.
Jo, ändå. Tänk om det händer dig på Kungsholmen.
Jag bara, ska bara ner och gräva
på din innergård.
Städning idag. Toni ville redan som treåring bli läkare, så när det var dags att börja plugga så valde hon den liksom, inriktningen. Hon var självsäker, vänlig och omtyckt och hon hatade när människor eller djur var tvungna att lida och hon älskade regnbågar. Hon var väldigt duktig i skolan och typ excelled i allting hon gjorde där. Och hon var även med i något idrottslag, du vet, så som man, det känns som att alla amerikaner är, typ att de är in the
lacrosse team.
Ja, precis, något team.
Yeah.
Och så var hon a good devoted Christian.
You and me both.
Verkligen. Välkomna till er kristna true crime-podd. Nej.
Där allting bara handlar om så. Jesu korsfästelse.
Alla morden i Bibeln.
Gud, där finns ju fan att ta av.
Det finns verkligen att ta av. Okay. Nej, men, så målet då för Toni var redan från tidig ålder att bli läkare. Och det blev hon också. Som 26-åring var hon färdigutbildad MD, alltså medicinsk doktor med inriktning på ögon. Och alltså
26?
Ja, skittidigt.
Ah, jävlar. Där ligger man i lä. Jag är för fan 33 och jag är inte färdigutbildad något.
Nej, nej, precis.
Snart mamma.
Jag vet inte.
Det blir man aldrig.
Vadå snart mamma blir man aldrig?
Det är snart färdigutbildad mamma. Det blir man aldrig.
Du menar så. I alla fall. Med tanke på då hennes väldigt omtänksamma läggning, eller vad man ska säga, så var hon då en väldigt bra och omtänksam läkare också. Ett exempel på det var till exempel när hon hade en patient som hade ett superallvarligt glaukom som hotade att göra henne blind på ena ögat. Och den här patienten hade det då så supertufft ekonomiskt. Så hon skulle typ inte, alltså hon skulle typ inte ha råd att köpa sin medicin.
USA.
Och så vidare. Så Toni stod liksom inte ut med att, du vet, så här kan det inte vara. Så du vet, hon bestämde sig för att så här, ge patienten flera flaskor med ögondroppar och så här medicinen som vanligtvis skulle kosta $99 i månaden eller någonting sånt.
Ja, det var snart.
Så hon var ju då så här, hon var en otroligt omtänksam och varm person. Så hon hade a lot of things going for her. Och som jag förstår dig så jag förstår dig, men jag förstår också det som att hon gifte sig med någon man. Men de fick inga barn och det verkar inte ha blivit särskilt långvarigt. Så de skiljer sig. Och efter att hon har skilt sig då ganska tidigt i livet så har hon lite problem med att hitta kärleken. Till slut så gör hon i alla fall en profil på en dejtingsida för kristna.
Mm.
Och 1999 så träffar hon en man på den här dejtingsidan. Harold Henthorne. Han är enkling och är han är framgångsrik affärsman. Och han arbetar då med att fundraisa pengar. Alltså han gör typ olika så fundraising-galor typ, till sjukhus och kyrkor. Han har då också gott ställt och han lovade typ Tony guld och gröna skogar och framförallt kärlek. Och det går snabbt och när de har träffats i typ 9 månader så gifter de sig. Och efter att de har gift sig så flyttar de då, för de har träffats i Mississippi där Tony har bott med sin familj. Typ. Mm. Eller hon har inte bott med sin familj, men där hon kommer ifrån. När de har gift sig så flyttar de till Denver, Colorado. Och båda två längtar efter barn och de försöker i några år och till slut blir Tony gravid och föder deras dotter Haley. Barry, som är då Tonys ena bror, blir först förtjust. Han tycker Harold är allting som Tony har drömt om. Och även Bob och Yvonne, alltså hennes föräldrar, blir också till en början förtjusta. Men så dröjer det inte superlänge innan de är vad man, alltså, ja, de är inte överförtjusta så superlänge kan man säga.
Mm.
Hon har ju då alltid älskat sitt jobb och hon är ju typ inte direkt i behov av att en man ska försörja henne i och med att hon själv då kommer från en förmögen bakgrund. Och jag tror i och för sig att hon fortsätter att jobba när hon har träffat Harold, men inte så mycket eller typ så passionerat som hon har gjort innan, eller man ska säga.
Mm.
Så även om hon då nu har allting som hon typ har längtat efter, du vet, en man, ett barn, ett fint hem, så är det liksom någonting som inte stämmer. Bob och Yvonne tycker att de redan från start ser hur deras dotter börjar förändras när hon blir tillsammans med Harold. Och liksom allt efter att åren går så blir han mer och mer kontrollerande och krävande mot Tony. Det verkar som att han verkar för att skilja Tony från hennes familj. Du vet, typ så här, de flyttar till att börja med. Och när hennes familj ringer hem för att tala med Tony så var det alltid Harold som svarade. Och det skulle visa sig att, eller det visade sig liksom att han hade kopplat om hemtelefonen så att alla samtal till hemtelefonen kopplades om till hans mobiltelefon.
Oj.
Och när familjen väl då kom fram till Tonys telefon så var det alltid att hon pratade på högtalartelefon och han typ var i närheten.
Ja, oh, det är inte bra det.
Nej.
Usch.
Så jävla ångest alltså. Och en annan grej som också känns väldigt tydligt i typ hur han så försöker avskärma henne från hennes familj var att de en gång var i typ sin stuga. Och då har hon fått typ en takbjälke, har typ alltså rasat ner i huvudet på henne.
Oj.
Så hon har, du vet, blivit så ganska ordentligt skadad och fått åka in på sjukhus och du vet sådana saker. Och det här berättar han liksom inte för hennes familj.
Mm.
Så de får reda på det så långt efter och då är det typ att han bara var såhär, jag tror jag nämnde det, konstigt, men det gick ju bra allting typ.
Okej.
Okay. Typ så. Mm. Även hennes kollegor märkte av att han var som han var. Någon av hennes kollegor har berättat om att när de hade möten på jobbet, alltså vid typ så här måndagsmöte eller du vet, så uppstörd något, så var han alltid med.
Ursäkta?
För att han ville veta vad hon gjorde även där. Alltså det är typ det stelaste jag kan tänka mig. Bara så här, Oskar är med nu här på mötet för han vill bara ha lite insikt i typ hur veckan kommer se ut.
Fattar du vad gränslös man är då, eller hur långt det har gått redan då när man inte ens försöker dölja det? Utan man bara, nej, jag kommer vara med i dina jobbmöten.
Är det stört?
Fan vad hemskt.
Och även när hon då behövde boka in typ så här jobbrelaterade grejer på lite udda tider så kunde hon aldrig göra det utan att stämma av med Harold. Och det kan, i sig kanske inte så konstigt för typ har man barn och sånt ihop så är det klart att man behöver vara så här.
Mm, jag är borta en stund ikväll.
Exakt, men du vet, det verkar vara på en helt annan nivå. Helt enkelt. I september 2012 så firar Harold och Tony 12 år som gifta. Så för att fira det ville Harold göra någonting fint för sin fru.
Mm.
Så i hemlighet planerar han en resa till Rocky Mountains nationalpark för de två. Han ber typ hennes kollega avboka hennes patienter på fredag eftermiddagen så att han kan ta med henne tidigare från jobbet. Du vet, han ordnar med barnvakt, massa sådana liksom grejer.
Mm.
Och den dagen då som de ska åka så kommer han och överraskar henne på kontoret. Och du vet så här, kollegorna typ filmar och fotar när hon blir så här överraskad. Och hon blir superglad för den här liksom överraskningen att de ska åka och vandra. Även om hon har lite problem med sina knän och kan typ inte gå så här supertuffa hiker.
Men varför har han gjort en sån?
Nej men alltså hon kan gå, men du vet, det är inte så att hon typ är så här upp och klättrar i bergen typ.
Okej. Okay. Mm.
Men så de åker iväg och den 29 september så ska de då ge sig ut på en vandring i parken. Och senare samma dag så kommer ett sms från Harold till Barry Bertolet, alltså Tonys bror.
Mm.
I smset från Harold får Barry reda på att Tony har fallit på vandringen. Och att hon har skadat sig illa och att helikopterhjälp är på väg. Och sen så är det några sms fram och tillbaka. Jag har sett delar av sms-konversationen, jag har inte sett hela. Men så kommer ett sms där det bara står "She's gone." Så Tony har då på vandringen fallit från en liksom avsats 43 meter ner i marken.
Åh, fy fan.
Harold berättar då först att när de har varit ute på och vandrat då, så har han typ märkt att Tony inte riktigt hängt med i hans tempo. Så då har han typ stannat upp och varit så här, för att vänta in henne.
Mm.
Och när hon inte då har kommit så börjar han leta efter henne. Och då har han då tittat över en klippkant och så ser han att hon ligger nedanför och att hon har fallit där.
Okej.
Okay. Sen berättar han en annan version av vad som har hänt för Barry, då Tonys bror. Då säger han att de har varit ute och gått och han har fått ett sms. Så då har han tittat ner i sin telefon och då har han sett någonting, du vet, typ så här, hända i ögonvrån, att han har sett att det har varit någonting som händer.
Okay.
Och då har Tony fallit, så han har liksom inte riktigt sett vad som har hänt.
Men han har redan två historier.
Ja, sen kommer en tredje.
Okay.
Och då säger han att Tony har ställt sig för att ta en bild på Harold. Och då har hon ställt sig lite för nära kanten. Och då har hon fallit. Så familjen tycker ju såklart att det här är lite fishy, liksom, att det kommer tre olika stories.
På så, ja, ja.
På kort tid. Och det som gör det hela med liksom ännu mer fishy, ännu mer konstigt, är att bara två dygn efter att hon har dött så börjar Harold planera Tonys begravning. Och är så superkontrollerad kring det. Alltså det är inte så här att han är i chock över att hans fru liksom sedan 12 år tillbaka har dött i alltså typ världens mest tragiska olycka. Utan han är liksom bara så här, men typ, du vet, boka kyrka, trycker upp, han gör typ någon slags film, alltså du vet, han gör en massa sådana grejer.
Yep.
Och när han då håller på med planeringen så säger han så här, men vi bokar in kremering till, av hennes kropp också, och du vet, sådär, bla bla. Och hennes familj bara så här, nej men vi vill inte att hon ska kremeras. Och de tycker typ, de känner liksom att det är någonting som inte stämmer. Och de är säkra på att Tony inte föll, utan att det var Harold som puttade henne på hiken.
Ja. Yeah.
Och polisen blir såklart inkopplad, för det blir det alltid när det har varit en fallolycka med dödligt utfall, oavsett liksom... Ja, de måste ju liksom utreda, oavsett om man tror att det är något weird eller inte.
Mm.
Och de hittar någonting skitkonstigt när de börjar utreda. I Harold och Tonys bil hittar de en karta. Och på kartan så är det ett kryss utmarkerat. Krysset är placerat precis där Tony föll.
Okej.
Okay. När Harold blir liksom konfronterad med det här så är det typ att han är så här, nej, alltså det är att jag har märkt ut den här vandringsleden som jag har hittat åt oss, att vi ska liksom hitta den och jag ska ge den här kartan vidare till en vän som vill gå den här hajken. Du vet, han är bara så här, det här har ingenting med hennes död att göra.
Mm.
Så det, men det är ju skitkonstigt.
Ja. Yeah.
Men hon begravs i alla fall, och efter hennes begravning och, så börjar polisen få in massa tips och typ förfrågningar om att de ska fortsätta utreda Tonys död. De bara så här, det är för konstigt. Typ familjen, hennes vänner, hennes kollegor, alla är helt övertygade om att Harold har någonting med hennes död att göra.
Mm.
Och efter ett tag så får en grävande journalist ett tips som får alla att haja till. Tipset är att de ska titta lite närmare på hur Harolds första fru dog. För tipsaren berättar då att Harolds fru också dog i en väldigt konstig olycka.
Du skojar.
Nej.
Just det, han var, just det, jag kommer ihåg det, att han var enkelman när de träffades, ja, just det.
Exakt. För han har ju då varit gift innan han träffade Tony. Och hans första fru hette Sandra Rischel. Hon kallades för Lynn av någon anledning. Mm. Och de träffades 1983 och gifte sig. Och hennes familj tyckte Harold var alltså bara supertoppen. Typ Lynns bror beskrev det som att han var som en storebror för honom. Och allting verkade liksom verkligen, verkligen bara vara toppen. Det fanns liksom inga klagomål kring deras relation, kring Harold, ingenting. Men den 6 maj 1995, då 12 år efter att de också har då gift sig, så hände någonting väldigt hemskt och sorgligt. Harold och Lynn har då varit på middag och var ute och körde på väg hem i ett ganska liksom remote area.
Mm.
När de är ute och kör så märker Harold att han har fått ett flat tire. Alltså inte att det gått hål, men att du vet, så här, det börjat pysa luft typ. Så de behöver stanna för att byta till reservdäcket som de har i bilen. Så de går ut, hissar upp bilen på en sån där höjarhiss, eller vad man kan kalla det.
Domkraft. Och så skriver,
domkraft.
Visst heter det så?
Det gör det nog.
Och nu blir jag osäker. Jag blev bara så det. Nöjd för att jag kunde
det heter verktyg. Det heter det.
Yes.
Okay. Det heter det.
Ah, bra.
Det är för att du har körkort, så du vet det.
Jag har inte det.
Nej, jag vet.
Okej. Okay. Jag blir så förvirrad. Jag bara, har jag det? Vad skönt.
Jag vet. Det var, okay. Jag tycker att du måste ta det.
Ja, jag vet.
Så de hissar upp den och så skruvar de av däcket och så tappar de en av bultarna. Och den rullar in under bilen. Så Lynn kryper in under bilen och då händer det som inte får hända. För samtidigt som hon kryper in under bilen så kastar Harold in det gamla däcket i bakluckan, vilket gör att upphissningskonstruktionen, alltså domkraften, blir instabil och bilen faller ner på Lynn.
Åh fy fan!
Mm. Och på något vis så lyckas han liksom få kontakt med ambulans. Alltså jag vet inte, 95, han kanske hade mobiltelefon för han var ju så här,
eller så, biltelefon.
Ja. Men hon blir i alla fall förd till sjukhus där hon opereras, men hennes liv går inte att rädda.
What?
Och alla är såklart i chock efter att det här har hänt. Och Lynns syskon tycker typ det hela är väldigt konstigt, för de bara så här, det känns så otypiskt henne att hon typ ens skulle vara den som var så här, jag kryper in under bilen. Alltså du vet, de tycker det är weird. Och Harold berättar lite olika versioner om vad som har hänt liksom under hela det här förloppet. Men Lynns familj har alltså inte en tanke på att Harold skulle kunna ha någonting med det här att göra. Alltså de älskar ju honom som en bror och har alltså tillbringat jättemycket tid med honom. Alltså det är typ att de bara, nej men det var konstigt, men ja, det var väl så det var. Typ så. Och 6 dagar efter att Lynn har gått bort så avskrivs fallet som en olycka. Och rättsläkaren som ändå liksom obducerade hennes kropp menar att det var en olycka också.
Mm.
Men så 17 år senare dör då Harolds andra fru i en helt otrolig olycka. Så båda fruarna har ju då också tydligen haft en ganska ordentlig summa försäkringspengar som tillföll Harold in case av deras död. Och då tänker man att ju, det är något som inte riktigt stämmer här. För när Lynn dog då fick han upp mot $600,000 och det man visste var att om Tony dör så skulle han liksom få alltså flera miljoner dollar.
Mm.
Typ i arv och
just det, för hon, just det, för att hon hade så mycket pengar, just det.
Mm. Och då börjar man titta lite närmare först. Alltså man utreder ju Tonys död. Och, men man börjar också titta lite närmare på så här, vad var det nog som hände? Liksom? Vad var det som hände med Lynn för då?
17 år tidigare.
Mm. Så Harold har ju berättat att anledningen till att de stannade bilen var för att däcket hade tappat så mycket luft. Och tydligen kunde man ha tittat på vad det var för lufttryck i däcket när du vet, de hittades. Och så här, eller du vet.
Mm.
Ja. Så att då börjar man då så här. De gör en rekonstruktion med en likadan bil med ett däck som har samma lufttryck som Harold och Lynn den kvällen då. Och det är, alltså typ, det märks inte när man kör typ. Mm. Alltså du vet, det är typ ingenting som man hade stannat Nej. På en så här udda väg för att byta, utan det har varit så här, men vi kommer hem och sen får vi typ ordna det liksom.
Ja.
Det som också är konstigt är ju den här bulten som tappades och som hävdades då att den rullade in under bilen. Den är ju kantig, just av den anledningen att den liksom inte ska kunna rulla iväg så mycket. Alltså du vet hur sådana ser ut.
Just
såna här,
det, ja. Så den borde inte ha hänt liksom. Att,
Nej, det verkar liksom inte särskilt troligt att den har rullat in så där under bilen. Det är också tydligen extremt ovanligt att en domkraft caves in bara för, du vet, någonting så enkelt som ett däck i en bakluckan. Så då bestämmer sig Sheriff's Department i där det här hände, som jag nu inte minns, att de ska öppna upp Lynns dödsfall igen och utreda det mer än 17 år senare. Även rättsläkaren kommer med ett nytt statement där hon ändrar Lynns död från olycka till undetermined. Samtidigt så fortgår ju då utredningen i Tonys död också. Och det kommer fram att Harold inte har jobbat eller tjänat några pengar på så jättemånga år. Oj. Så det väcker ju också lite varningsklockor i och med liksom den här livförsäkringen och allting. Polisen börjar också misstänka att den här gången som Tony fick den här takbjälken i huvudet några år tidigare kanske inte var en olycka utan ett första mordförsök.
Åh jävlar, okej.
Okay. Så polisen börjar liksom också, alla är typ helt övertygade om att det inte var en olycka utan att han har puttat henne. Det visar sig också att Harold vid något tillfälle har tecknat en livförsäkring på Lynns syster, Grace, alltså hans första frus syster. En livförsäkring där han får $400,000 om hon dör. Och jag fattar inte riktigt hur det här funkar. Alltså typ att en person som man inte är släkt med eller gift med eller lever med kan göra det. Men det hade han i alla fall.
Gud, konstigt.
Men det kommer, så hon var ju typ, hon bara, jag var väl antagligen kanske offer 3 typ. Och det vet man inte. Men ja. Så i november 2014 grips och åtalas Harold för mordet på Tony. En domare bestämmer också att bevis gällande mordet på Lynn gärna får tas upp i den här rättegången också. Och i september 2015, 3 år efter att Tony har dött, så inleds rättegången då mot hennes man Harold Henthorne. Hans försvar tror typ att det är en helt done deal, för du vet, det fanns inga vittnen och det finns typ inga så här hard evidence i fallet. Men åklagaren och polisen jobbar hårt. Och med hjälp av mobilmaster kan de se att Harold har varit i det här området inte mindre än 9 gånger ganska i nära in på Tonys död. Han har då med största sannolikhet varit och rekat innan. Och det är också så då man tänker att han har hittat den här rutten och märkt ut det här krysset på kartan.
Yep.
Även, du vet, så här, omständigheterna kring hur han berättade att efter att hon har fallit, att han då ska så här, du vet, rusat ner till henne och gett henne hjärt- och lungräddning och sånt, verkar inte stämma. För det fanns inga spår efter att han har klättrat ner där och hennes läppstift var liksom helt intakt när hon hittades, vilket då antyder att han inte har gett henne mun mot mun metoden.
Mm.
De pratade också om att Tonys ring, som var en dyr diamantring värd $30,000, var borta efter fallet.
Såklart.
Den hittades ingenstans i närheten av där de har varit. Alltså, vet, polisen går igenom typ hela parken i princip. Men helt plötsligt från ingenstans så dyker den upp 8 månader efter hennes död i parken efter många påtryckningar på Harold från FBI gällande just näringen. Så du vet, det är så här mycket konstigt och hans försvar då gör som sagt ingenting. De kallar inte ett enda vittne.
För de är så säkra liksom.
Ja, de är typ så här, men nej, men det finns inga bevis. Nej. Alltså det är ingen som har sett något, ingen som har hört något, du vet så. Men sen när det är dags för domen så meddelar juryn efter 10 timmars överläggande att de anser honom skyldig för mordet på Tony. Som jag förstår det så händer ingenting gällande mordet på Lynn. Jag tror att det liksom är för, alltså vet, det är för svårt att typ ha någonting att göra. Mm. Men han döms till livstid i fängelse utan chans till frigivning.
Jävlar!
Och Hailey, deras dotter, och han förnekar ju såklart där, ja, att det har hänt. Hailey, deras dotter då, har bott henne hos några... Ja, men det är så jävla sorgligt. Hon har då bott hos några familjevänner till familjen. Mm. Och Tonys bror Barry och hans fru Paula önskar och jobbar för att de ska få adoptera henne.
Hur gammal är hon?
Du sa att alltså, hon föddes ju då... Ja, hon är väl typ... Nu är hon väl säkert då 20, eller jag vet inte. Hon föddes väl där i början på 2000-talet.
Fy fan alltså. Ja, och jävlar vad han tyckte att han var smart.
Ja. Och att han kom undan med det första. Första gången, och bara så här, ja. Det är så läskigt att man bara så här, det här är ju enkelt. Let's do it again, typ. Hur kan man vara en sån person?
Nej, det är ju omöjligt att förstå. Det är ju verkligen, verkligen omöjligt att förstå. Att bara vara så här, nej men nu behöver jag ju mer pengar. Så att jag tänker att jag är lite trött på den här relationen, typ.
Nej, det är ett galet. Och med ett barn. Och du vet, det är så sorgligt att det finns bilder på dem gemensamt. Och på henne och på honom från den här sista vandringen.
Fy fan. Jag var också sånt i hjärtat av att hon så här blev glad för att han typ skulle överraska henne.
Ja, nej det är så jävla genomvidrigt. Så jag har sett en dokumentär som heter Accidental Husband av 48 Hours på CBS News. Jag läste en artikel på Rolling Stone skriven av Caleb Hannon som heter How One Man Allegedly Murdered Two Wives. Och sen har jag läst en artikel som heter Husband Who Pushed Wife Off Cliff May Have Killed First Wife As Well på news.com.au. Ingen författare i den artikeln nämnd.
Oh, fy fan alltså. Mm. Mäns våld mot kvinnor.
Hur kan man med? Jag har också läst hennes obituary, ska jag säga, just på legacy.com. Mm.
Ja, men du såg det att den liksom, de rubrikerna kom idag. Att på de senaste 3 veckorna så har 5 kvinnor
ja, såg det.
Som män i, alltså bara i Sverige liksom.
Mm. Nej, det är så jävla vidrigt. Ja, man blir trött alltså.
Man blir ledsen. Men det här, just det här att liksom leva med någon. Och sen bara vara så här, alltså uppenbarligen så extremt välplanerat. Och fortsätta leva liksom sida vid sida med någon.
Nej, nej.
Medans man, det är omöjligt att förstå.
Det är verkligen omöjligt
att förstå. Vilket väl är exakt varför vi gör den här podden. För att vi tycker att det är omöjligt att förstå. Men ändå typ är lite obsessed vid att...
försöka förstå.
Åh, oh, fy fan. Tack snälla du, det var fruktansvärt.
Tack möjligt. Själv. Ja, ditt med.
Och tack för att ni har lyssnat.
Ja, men tack för den här veckan hörni. Ni glömmer väl inte bort att man lyssnar en dag tidigare nu. Eller på onsdagar släpps vi i Podplay-appen.
Just det.
Och den laddar man ner, gör ett gratis konto och så kan man lyssna precis som vanligt på onsdagar. Och annars så kommer vi på torsdagar i vanliga podd, eller alla andra poddappar.
Ja, exakt. Och sen så önskar man fall på Instagram att Sandell Anna, att Karin Londre, och så kan man gå med i vår Facebookgrupp om man vill. Mord mot mord
podcast. Ja, det tycker jag man ska.
Och det var väl det hela.
Det var det hela, tack för idag.
Grattis på vårens första dag.
Ja, verkligen. Vilken hög tid.
Synd att det var så sorgligt. Men det är väl så det är varje vecka. Okej, hej då!
Hej då!